återväxt till en förening har börjat med olika bivandringar ute i kommunen. Och idag har turen kommit till Klavreström. Och jag, Henry Andersson, ska år 1992 berätta i IOGT-lokalen om Klavreströms historia tillsammans med Margit Liljegren. Och får hälsa er alla hjärtligt välkomna till en eftermiddag med Nåttedäcks hembygdsförening, där vi ska tala om Klavreström och dess omgivningar i gamla tider. Kvällen har vi tänkt oss så här. Jag ska börja med att berätta om det som Margit Liljegren är för ung för att minnas. Sedan ska vi lyssna till hennes bandade berättelser. Hon vill inte framföra den på nytt ikväll. Kalle Melkesson visar kort från gamla Klavre ur sin samling. Därefter har vi en pratstund med varandra, där alla får framföra sina minnen. Som alla har märkt så är många vackra, vältagna, berättande kort upptagna här. Kort ljuger aldrig. Det är Lennart och Bertil Jung som välvilligt satt upp några av sina fotografier till glädje för oss alla. Och så vi är tacksamma för att få se. Och innan vi går hem kan vi se på korten än en gång. Även de kartor vi har här. Det är svåra att se på avstånd. Men ni känner ju till en hel del namn, så vi får titta på dem senare. En utav våra föreningsverksamhet är att tala med äldre personer som kan berätta om gångna tider och bandade dessa samtal och kommande generationer. Margit Liljegren har för oss berättat om Klavreström, och det har framkommit önskemål om att höra hennes berättelse. När vi talade om det här kvällen sa hon att det jag berättar om är bara en del av Klavreströms historia. Vi måste ha med en hel del av tidigare händelser för att unga och nyinflyttade personer ska förstå utvecklingen här. Där ser du att vi är inte så gammal som du tror, sa jag. Du är bara 87 år sedan tillbaka som du minns och klarar dina 5 första år slavade du bort på annat håll. Sedan började jag räkna. 1992, 87 år tillbaka, det är Margits tid här i Klavreström. Då är vi på år 1905. Hade vi då ytterligare haft en 87-åring med gott minne som kunde berätta, och då hade vi varit nere på 1818. Och hade det då varit en som ännu en gång kunde berättat så långt tillbaka, ja, då hade vi varit på 1731. Och detta år eller därefter kan vi vara säkra på att Karl den XII krigaren och holländaren ryttmästare Fredrik Johan Jonsson från Krakborn i Libbehult och löjtnanten och jägmästaren Lars Johan Silversberre i Änghult började tala om att driva järnhantering i Klavreström. Och att när vi ska få en någon sån här heltäckande bild av utvecklingen. Jag vill jag mycket kortfattat och koncentrerat till vissa händelser berätta om det jag hört, läst om i böcker och gamla lantmäterihandlingar och länsmanspapper, så att vi kan bestämma. Jag lyssnade till ett TV-program för ett par år sedan där det sades att jag haft mycket över 100 000 generationer människor som levt som ett vandrarfolk på jakt och fiske, samt samlat som växt på marken, och när denna tillgång började ta slut vandrade man till annan plats. För 500 generationer tillbaka började människorna med enkla redskap bruka jorden och skaffa boskap samt bygga enkla bostäder med och bli mera bofasta. Att redskapen var enkla i början förstår man när det var först år 1850 om en smed i Hedemora började serietillverka pluggar och år 1913 tillverkades Montell i Eskilstuna, landets första traktor. Industrisamhället började sitt intåg för 10 generationer tillbaka i tiden, och eftersom man räknar 30 år mellan generationsskiften förstår vi att industriell verksamhet började tidigt i Klavoström eller omkring en 8-9 generationer tillbaka. Vi ska försöka att redogöra hur det som vi kallar Klavoströms bruk blev uppbyggt och utvecklat för det omfattande, även stora skogsmarker och bestående av 3 olika hemmanstyper. För att förstå detta får vi gå tillbaka i tiden. Efter digerdöden på 1300-talets senare del var stora markområden obebodda. Att all mark ansågs tillhöra kronan och man ville att folk skulle flytta ut igen. De fick ett markområde som kallades himman eller mantal. Det skulle vara så stort att det försörjde en större familj samt tjänstefolk. Flera himman kunde sammanföras till en by med stora gemensamma utmarker. Och man började också att föra jordaböcker, men det först på Gustav Vasas tid 1541 som dessa register började att bli tillförlitliga, ty det skulle ligga till grund för beskattning. Men kronan lämnade inte ifrån sig mark utan ersättning. Man skulle ha en årlig förräntning i avgift i form av tjänster eller produkter i natura av olika slag. Det som åtog sig krigstjänstgöring och att hålla rustning fick himman och säterinatur och slappskatt. Han var adelsman. Utmärkte han sig i krig eller på annat sätt kunde han få ytterligare en sätesgård och bli friherre. Greve blev han när han hade fått 3 gårdar. Frälsenatur som var gårdar som tillhörde kloster, kyrkan och sådana män som gjort stora insatser till gagn för riket, till exempel främjande av produktion eller vetenskapligt. Det blev också befriade från skatt. Änghult blev omvandlad till frälsenatur efter detta bruket startat. Den tredje formen, det var kronoskattenatur. Det var bönder på gårdarna som fick lämna viss del av sin årliga produktion till kronan eller till sådana ändamål som kronan bestämde. Alla tre skatteformerna förekom. Nu är frågan, hur såg denna bygd ut för en 300 år sedan? Jo, det vet vi mycket väl, för år 1689 utkom Uppvidinge häradskarta, en av de vackraste i landet. Den har högskolan i Växjö med professor Lars Olof Larsson samt Småland museum utgivet i ny upplaga 1989 till 300-årsminnet. Vår hembygdsförening inköpte 50 exemplar. Vi har några kvar som Kalle Melkesson säljer för 50 kronor styck. Lantmäteriet har 75 och bokhandlarna betydligt mera. Jag har här ett inramat exemplar som jag tejpat för att ni ska se vissa detaljer, om än med svårighet, men de flesta känner till namnen jag ska tala om. Den gamla kungsvägen, örlogsvägen som den också kallades efter 1680 då Karlskrona blev örlogsbas. Det var närmaste vägen mellan Stockholm och Karlskrona. Det är de svarta linjerna ni ser här på kartan. En väg är synlig mellan Libehult och Klavreström, men betydligt mindre. Vägen mot Sandreda och mot Skeda vid Nottebäck är markerade med små punkter. Det är bara klövjevägar eller vandringsstigar. Det är markerat i röda, det är sätesgårdarna. Och det hade vi fyra stycken här i Nottebäck. Vi hade Änghult, Libehult, Kålshult och Majorsheda. De blå markeringarna, det är sjöar. Gula gästgivargårdarna, det var även ett av Gustav Vasas verk han ordnade med så folk. Naturen då, granen som kommit ner från Finland hade bara fotfäste på några enstaka platser vid denna tidpunkt. Det var stora markområden som är markerade och utskrivna som Feremo. Men ett område från skolan och ner emot Änghult är det ek- och lövskog. Det har vi bättre mark. Men så blir det också mark till ett säteri. Vi har sådana namn i Änghult som Lergravsträan och lergravarna nere vid Änghultssjön, där det togs upp lera för ugnarna nere vid bruket till branden 1930. Sätesbyggnaden låg där det nu flyttade hjulet till Stångjärnshammaren tidigare stått och mot vägen mot Änghult, och det är den väg där Ekström har sin hus. Änghultssjön slutade vid Bergö och sjön är på 1820-talet höjd 2 meter 82 centimeter. Och det var dammluckor där och en kvarn låg där ute. Och där i Änghult, där bodde också de första masmästarna och de som smeder som anställda vid bruket. Vid Berge var ett dammfäste och det var en kvarn. Jag minns att när vi gick i skolan 1932 var vattenståndet så lågt att bottenstocken höggs upp och dike grävdes för att vattnet skulle kunna rinna ner mot den nuvarande kvarnen. Detta år monterades också en dieselmotor in på kraftstationen där nere i Klavreström och den gav ett blinkande lyse. Jag har en karta över 1734 års bergsmästarsyn som visar att det fanns två sjöar mellan Berge och nuvarande kvarnen. Först var det Stensjön, sedan var det Assjön. Längre ner låg kvarnar och sågverk där industriområdet är och på kartan är angivet Gottfall, Klavreda strömmar. Låt oss se på ägandeförhållanden omkring Klavreström år 1689. Vi utgår från kvarnen och tänker oss mitt ut i Ängelsjöns östra del. Där går i gränsen upp emot Stormålabäcken. Ut med Stormålabäcken, senare Elingabäcken, gör gränsen mellan Skruv och Boestad. Den fortsätter upp mot Morsjön. Det är gränsen mellan Skruv och Ballfrasa som var namnet på Lindås under förra århundrade fram till 1870-talet. Den fortsätter sedan mot Hossaga sjön och det är det gräns mellan Norrhultsby och Hossaga och senare Mysingen, numera Rosenholm, och längre ner Garvarbäcken och det är ju Nöbbeles marker. Vidare ut i Norrsjön mellan Norrhultsö och Nottebäcksland och till Mörrumsåns utlopp inom industriområdet nere på bruket. Detta område kallades för Norrhults skoglag och bestod av Skruv, byarna Skruv, Norrhult samt Änghult. De hade gemensamma skogsmarker, jakt och fiske. När fiskevårdsområdet bildades för några år sedan upplöstes de sista banden mellan byarna. 1780 begärde Klavreströms bruk som då ägdes av Eksjö hovgård. Det var ett familjebolag vid namn Stett. De begärde delning av området mellan byarna och de hade även 1789 inköpt Libbehult och Kolsåldsätterier av lagmannen Johan Stockenberg. Klavreströms bruk och Änghult har ju sedan hört ihop. men de ägde också andra gårdar i Skruvs norrgård, och det var omtvist då rådde, samt Norrhållsberga gård inköptes 1789, och det var belägen in vid Lövsjövägen 29 i Norrhult. Norrhults norrgård, som var belägen vid byvägen 49 i Norrhult intill det Albin Johansson hade, inköptes först av en uppsyningsman vid Klavreström, och sedan sålde han det till bruket 1789 för 183 dollar och 16 skilling. Den kartan som jag har skaffat, och det skiftade så att de marker som bruket hade köpt ifrån Norrhult då lades in till Änghults marker. Och det är ungefär samma gränser som vi har idag. Men nere i Klavreström står de gamla jordregistringsnumren kvar. De bor på Bergagården eller Norrgårds marker. Andra sidan Murromsån, på herrgårdssidan, var det två gårdar. Det var Klavreda Östergård och Klavreda Bruksgård. Det är på en karta, och det visar att Ladugården 1863 låg där borta där sågverksrörelsen var på den senare. Något lagarskifte däremellan har nog aldrig förekommit. Men bruksgården ägdes av Jonsson, och han hade där kvarn och sågverksrörelse nere vid de olika vattenfallen. Medan majoren Nils Jonsson i Heda en gång tidigare ägt Östergård. Dessa gårdars marker slutar innan Speltorpet och mitt för Källeskruvs göl och vidare söder om Källeskruvs öar i Änghultssjön. Libehult ägdes av Margareta Drake, född Klingsborg. Hennes make, överste löjtnant Johan Drake, stupade vid Karl den XI:s krig i slaget mot Landskrona 1677. Deras son Fredrik var överste löjtnant och stupade vid Poltava 1709. Men han var gift, och det var deras dotter som gifte sig med holländaren och Karl den XII krigaren Fredrik Jonsson från Krakeborn, och det övertog sätteriet 1718. Johan och Margareta Drake hade även tre flickor. En, Sofia, gifte sig med överste löjtnant Jon Stålhammar, som ägde Änghult 1702, samt Salshult. Men det var kort livslängd på adelsmännen under Karl den XI:s och Karl den XII:s tid. Men Stålhammar hade sålt Änghult till jägmästaren och löjtnanten Lars Johan Silversparre, och 1736 var det han som tillsammans med Jonsson fick mottaga antika bergshantering i Klavreström. Det innebar också rätt att ta upp mer Malmö sjöar även i grannsocknarna. Kronoskattbönderna iklädde sig att mot viss ersättning lämna kol. Skogen, det bestämde ju kronan över, och masugn skulle byggas. Kolved fick tagas från Nottebäcksocken, Milletorp, Öschebol, Frösek i Åseda, Granhult, Moliga skog, Rönnkvilla och Bränderi, Hemmanskoga. Myrman fick tagas för utom nämnda områden även inom Tolj, Asaberg, Dedesjö och i Näshults sockna och hela Åseda socken. Och de hade gruvor i Kassabo och även mellan Ramkvilla och Fröderyd i Fröderyds socken. Malm fraktades från Bergslagen i Nora gruva till Askersund och båt till Jönköping och sedan med forsjöss till Klavoströms bruk blev aktiebolag 1912, men hade dessförinnan haft ett 25-tal ägare med varierande längd från Hulda Svenssons 4 månader till omkring 80 år i släkten Ekströmers, vilken är den längsta tiden, vilken kan jämföras med den askanska tiden på 45 år. Det kan sägas mycket om brukets 25-tal ägare. Silversparre sålde redan 1737 sin del. Det var till en mellansvensk bruksfamilj vid namn Prinsell, som i sin tur arrenderade ut sin del till Jonsson. Jonsson, han fick sälja sin del till Prinsell 1740. Även Libbehult och Karri fick han sälja till en block, men hans son gifte sig med Ulrika Block, så de satt ju kvar på Libbehult. Det var nog en hård man, och en tapare sköt en kula i honom vid Källskrusgöl. Och han dog sedan utfattig i en backstuga i närheten av Bramstorp och Leaskog. Sonen Fredriken Johan Alexander Jonsson, han gifte sig som tidigare sa med Ulrika Block, och de bodde i Karö till 1750, då de flyttade till Bol. Den 25/6 1768 sålde de hela Karriby, 2 mantal rusthåll. De delade byn i 3 delar och en tredjedel inköptes av Anders Jonsson i Sjöbro för 2500 riksdaler. Men den här Anders Jonsson, han kunde med konststycket att redan efter ett par, 3 år även köpa in de andra delarna. Kosva, som har haft ättlingar här i bygden till för en 6-7-8 år sedan, vi har berättelsen bandat, och det är utav Kosjes. 1777 till 1811, under den tiden var det Eksjö hovgård som ägde bruket under ledning av en major C. Astett. Och då skedde stora förändringar, däribland tidigare nämnda markköp och lantmäteriet. Bergsrådet Johan Lorentz Askan var denna bygds Wallenbergare. Han köpte Klavreström 1811. Han var utbildad läkare på Öland. Och han var med i finska vinterkriget 1809 som fältskärare. Men efter år 1812 ägnade han sig helt åt bruksdrift. Han innehade startade Lessebo pappersbruk, 6 styck järnbruk och Kleva nickelgruva och koppargruva och en gruva i Allseda samt 1800 tunnlandskog. När han dog 1833 efterlämnade han en förmögenhet på 3 miljoner. Under bergsrådet Askans tid skedde stora förändringar här i form av förbättrad drift och stora nybyggnader. Stenmagasinet byggdes, även kvarnen, och Ängholmssjön höjdes. Och det var klart 1825. Herrgården började byggas 1829 och var färdig 1831. Hans son med samma namn men titel rittmästare övertog bruket 1800. Efter honom kom hovmarskalken och greven Gustav Hamilton, och han ägde det till år 1860 då greve Magnus Stenbock inköpte bruket, och hans fester på herrgården under 1860-talet har jag hört med de gamla gubbarna ner i Klavreström berätta mycket om. Men anständighetsskäl kommer jag inte att berätta om det. Men vi kan gå till Nottebäcks församlings dopbok, så kan vi konstatera när festerna har varit och vad som det har föregåtts, för då har herrgårdens piga fött en hel del oäkta barn. År 1873 köpte bruksägaren L.M. Dahl på Gårdsby bruket tillsammans med 2 andra personer som efterhand drog sig ur köpet, så han blev inom tid ensam ägare. Det är han som satsade så mycket på uppodling och skapade ett öppet och vackert landskap som så många personer har kunnat glädja sig åt under åren. Han byggde bland annat ladugård, och hans odlargärning gav honom ingen större glädje, för han gjorde konkurs 1879. Och jag kan läsa upp ett brev ur gamla länsmanshandlingar där det är skrivet att L.M. Dahl Gårdsby år 1879 den 27 juni försattes jämtlig förordnade av herr överdomaren i Norrvidinge häradsrätt uppteckning av i hans konkurs försatta herr bruksägare L.M. Dahl på Gårdsby vid Klavreströms bruk befintliga tillgångar och skulder. tillgångar, fast egendom, ett halvt mantal Norrhults bergagård värderat till 16 000 kronor, ett halvt mantal Norrhults norregård 15 000 kronor, ett halvt mantal Klavreda Östre och Bruksgård 36 000 kronor, två mantal Kolsult 48 000, två mantal Libhult 40 000, ett fjärdedels mantal Källeskruv 1000 kronor, 1,3 fjärdedels mantal Änghult 48 000, två tredjedels mantal Kulla i Jönköpings län 15 000 kronor, tillsammans 2 028 kronor, av vilka jordbruksfastigheten Norrhult Norregård, Klavreda Östergård och Bruksgården är av kronoskattenatur, Norrhults bergagård och Änghult av frälsenatur, Kolsult och Libehult av säterinatur, lös egendom omkring 1000 saker och tillgångar är antecknade till ett värde av sammanlagt 397 089 kronor. 135 styck fordringsägare på 544 925 kronor och 6 öre. Det är alltså en brist på 147 827 kronor. Värderingen till brandförsäkringsunderlag 1879 den 2 november, då var ladugården, den var inredd för 16 oxar, 40 kor, 8 hästar, kalvar samt svinkätta. Värderingen efter brand, efter konkursen var 50 kronor för kor, oxar 125 kronor, hästarnas värde var 100 kronor, en soffa och 10 styck stolar i alm och värderade till 150 kronor, en sockerskål av metall 25, 5 styck nattkärl 8 kronor. Sedan blev det auktion där alla saker är protokollförda med pris och köpare. Dessa handlingar har vi i, något, i vår hembygdsgård här i Norrhult. Ska vi säga något om befolkningsutvecklingen under denna tid här i bygden, så kan vi konstatera att befolkningsökningen var snabb under 1730-talet och framåt till omkring 1800 när emigrationen började på allvar. Torparna vi anvisade platser på byarnas utmarker och fick där odla upp mark och bygga sig nödtorftiga bostäder. Men det femte ståndets folk, de egendomslösa, byggde sina backstugor i byarnas utkanter för att de skulle ha nära när de var tvungna att tigga sin mat, samt vara nära till hans och några bonde behövde deras arbetskraft. På brukets marker har funnits ett 30-tal torp och backstugor som är kända under denna tid. i Nottebäck och 3 stycken på Kullas marker i Solberga socken. Men gamla länsmanspapper visar en förteckning från år 1865 där 146 torp och deras brukare är antecknade och inom Nottebäck Ranhult sockna. Folkmängden i medeltal för åren 1880-85 är lika med idag. År 1880 fanns det 111 personer i Klavreström, men ute på gårdar och torp under bruket bodde 247 personer. Denna utredning gjordes när skolhus skulle byggas i socknen på 1880-talet. Omkring 1890 då börjar man att fundera på kommunikationer. Man ville ju kunna transportera de produkter som framställdes och de stora rikedomarna som fanns i skogarna, och därför gjordes en värdering på Klavreströms skogar. Och innan det var tal om att bygga några kommunikationer eller järnvägar, och på bruket skogar värderades då till 95 400 kronor efter det att järnvägen hade byggts. 1895 hade värdet stigit, så då var det 171 220 kronor. De första kommunikationerna man diskuterade, det var att bygga en kanal ifrån Helgasjön och till Ängshultssjön. Men så kom man ju på att det var ju is på vintern, och på sommaren kunde det vara för, var det ju för lite vatten. Och det var först efter det att Klavreströms bruk hade bytt ägare, och det var den ägaren som alltså arbetade för att det skulle bli en järnväg. Och härmed så börjar vi ju närma oss den tiden, den 23.11.1893, då kaptenen Johan Melker Ekström på Fågelfors köpte bruket. Jag har hört att köpesumman var 110 000 kronor, men jag har aldrig sett det skrivet. Det är kanske någon som vet mer om detta, och härmed ska jag sluta denna översikt av en gången tid. Och tacka för mig. Band inspelade jag den 1 mars 1999 efter gamla anteckningar som jag gjorde 1992. Jag vill bara rätta till något fel som jag läste upp, och det var värderingen på Kjelles Gryp. Det ska vara 10 000 kronor. Sedan var det tillgångarna. De sammanlagda tillgångarna ska vara 397 000 98 kronor och 6 öre. De 135 styck fordringsägarna hade 544 925 kronor och 6 öre som var deras fordran. Det var alltså en brist på 147 827 kronor. ägare till Änghult och senare också Klavreströms bruk har under året varit 1660. Då var det majoren Karl Reuterskiöld. 1679 övertogs Änghult utav överste Per Stålhammar. 1702, då var det överste löjtnant Jon Stålhammar. 1708, Sofia Stålhammar, född drake. 1718, då var det ryttmästare Fredrik Jonsson. 1720, kaptenen Otto Stålhammar. 1735, jägmästaren och löjtnanten Lars Johan Silversberge. 1737 ägdes bruket ut av Peter Roland Prinsell. 1752, brukspatronen Johan Kosva. 1758, amiralitetsfiskal Mattias Brock. 1777, Fredriksbergs och Eksjö hovgårds, det var bolag. 1811, bergsrådet Johan Lorentz Askan. 1833, ryttmästaren Johan Lorentz Askan. Det var alltså far och son. 1856, hovmarskalk greve Gustav Hamilton. 1860, greve Magnus Stenbock. 1873, bruksägare L.M. Dahl plus Dahl fick lösa ut inom ett par år. 1880, handelsfirma G.H. Hegart och kompani. 1881, grosshandlare Wallin. Också 1881, då övertogs bruket utav brukspatron Nils Svensson. 1891 också, då fick handelsfirma G.H. Hegart och kompani övertog det igen. 1893, då var det fru Hulda Svensson. Hon hade bruket i 4 månader. 1893, då köptes bruket utav kaptenen Johan Melker Ekströmer. Och 1912 bildades bruket till aktiebolag Klavreströms bruk.